Jag hälsar er hjärtligt välkomna. Ämnet: messianska texter. Messianska texter. Jag tänkte ge en liten bakgrund till profetiorna om Messias, om frälsning. Vad är det för frälsning som utlovas och som behövs? Som bakgrund bör man veta att det är frågan om en frälsning som går till roten, till botten med det onda. Ondska, synd, ondska, mörker, död, vilsenhet, lidande, olycka har kommit in i världen. Och alla vet ju vad det beror på. Gemenskapen med Gud i full tilltro till Gud, förtroende för Gud, det betyder lycka. Det betyder evigt liv, det betyder salighet. Men människan, och före människan osynliga eller andliga tjänsteandar, misstrodde Gud. Så roten till det onda, skulle man kunna säga, är misstro. Misstro mot Gud. Skulle då Gud hava sagt, känner ni igen? Misstro mot Gud har fört med sig det stora elände som endast Messias kan rädda oss ur och ifrån. Misstron mot Gud ledde till förbannelse. Den olycka som har drabbat hela denna tillvaro benämnes med ordet förbannelse. När Gud uttalar domen över Adam, så heter det: därför skall marken vara förbannad för din skull. Och vedermöda och lidande kommer in i världen och drabbar också människan. Ondskan hör ihop med döden. Den dag du äter därav skall du döden dö. Och det goda, det hör ihop med livet. Som när Mose senare undervisar sitt folk, så säger han: idag ställer jag dig inför död eller liv, ont eller gott. Så det är bakgrunden till de messianska texterna. Att ondskan har kommit in i världen och därmed vedermöda och förbannelse. Och det är ganska nyttigt att tänka på att roten till allt detta är misstron mot Gud. Och om ni ser er om lite grann i samhället, så får ni väl hålla med att det är väl precis så som det är allt jämt. Och kanske ännu mer än någonsin. Misstro mot Gud är ju allmänt utbredd, väldigt omfattande. Jag tror jag berörde i något annat tillfälle att detta med gudsfruktan nästan har försvunnit. Man är väldigt respektlös när det gäller Gud. Antingen tror man inte alls på Gud, eller om man räknar med Gud så ska det vara en egen Gud. Eller som det är populärt just nu, en egen gudinna. Man får göra sig en egen Gud eller en egen bild. Och varför då inte en kvinnobild istället? För det är ju helt sant att kvinnor har ju många fina egenskaper. Så om det är frågan om att skapa någonting som vi sen dyrkar, så kan vi väl lika gärna ha då en gudinna istället. Men så ser inte Bibeln på det. Gud är inte en människoskapelse, utan det är tvärtom. Det är vi som är skapade av en enda Gud, finns bara en Gud, en enda sann Gud. Och att lära känna honom fullständigt rätt kan bara ske genom Guds mun, genom Guds profeter. Så Guds fruktan saknas, och istället så är det misstro mot Gud som dominerar. Och det där spred sig fort enligt Bibeln. I 6:e kapitlet talas det om att människornas ondska var stor på jorden. Heter det strax före berättelsen om syndafloden. Och går vi till Nya testamentet så, och ser vad Jesus säger i det här ämnet, så är det samma sak. Han betonar hur denna världen är i den ondes våld. Och när ondskan och misstron kommer till uttryck, så talar han om det typiskt för denna världen. Men jag är icke av denna världen. Om nu ni, säger Jesus, som är onda, förstår att ge era barn goda gåvor, hur mycket mer ska då inte er fader i himmelen ge, och så vidare. Det vill säga, när världen är i den ondes våld och människorna är onda, så betyder inte det att allt som här sker, det är så tokigt och så elakt och så ont. Utan ordet ondska betyder först och främst, man har inte rätt gudskunskap. Man misstror Gud. Och man kan inte själv skapa fram sanningen och rädda sig. Och detta är bakgrunden då till löften om att ni måste räddas. Och det är omöjligt för människor, men inte för Gud. De messianska texterna handlar om hur denna räddning ska gå till. Jesus säger, ett gott träd kan icke bära ont frukt. Därmed har han sagt att vi människor är inte längre ett gott träd. För vi bär ond frukt. Alla. Ingen av kvinna född är ren. Läser vi redan i Gamla testamentet. Från hjärtat, säger Jesus, kommer onda tankar. Mig hatar världen, därför att jag vittnar mot den och visar att deras gärningar är onda. Nu går en dom över denna världen. Nu skall denna världens furste utkastas, säger Jesus inför då sin avslutning av sitt återlösningsverk. Nu skall denna världens furste utkastas, eller som vi strax ska se, det är utsagt i en profetia, ormens huvud skall krossas. Nu kommer denna världens furste, säger Jesus i Johannes 14, strax före Getsemane-lidandet och lidandet på korset. Men över mig har han ingen makt. Denna världens förste, lägg märke till uttrycket. Denna världens förste. Den här världen är alltså i den ondes våld genom människans misstro. Där har denna världens förste en bundsförvant som man utnyttjar. Denna världens förste har fått sin dom, säger Jesus i Johannes 16. Detta har jag sagt er för att ni skall ha frid, inte i världen, och inte en sån frid som världen ger, utan ha frid i mig. I världen, men inte av världen. I världen lider ni betryck. Och det var ju en följd av misstron. Så kommer förbannelse, vedermöda eller betryck över världen. Men var vid gott mod. Jag har övervunnit världen, säger Jesus i Johannes 16. Mitt rike är inte av denna världen. Mitt rike är inte något jordiskt rike. Johannes 18, 36. Så ska denna världen med dess förgänglighet gå under. Himmel och jord ska förgås, men mina ord ska aldrig förgås. Jag vill nämna detta som en bakgrund, som en inledning. Och nu då till messianska löften, messianska texter. Man brukar nämna första Mosebok 3:15 som den första messianska texten. Inte därför att ordet messias förekommer där, men det förekommer ett löfte om frälsning. Misstron har nu kommit in i världen, mörker och död. Den dag du äter därav ska du döden dö. Men in i denna vedermödan och förbannelsens värld så ger Gud löftet om kvinnans säd som skall sönderkrossa ormens huvud. Han eller denne skall trampa sönder ditt huvud och du skall stinga honom i hälen. Här är ett löfte om att den makt som talar genom ormen och uppviglar till misstro och uppror mot Gud, den makten ska krossas. Men här får man också veta att när han krossas så kostar det lidande. Du ska stinga honom i hälen. Jag går inte närmare in på ytterligare utläggning, men jag kan nämna att när Hieronymus översätter den här texten till latin i början av 400-talet före Kristus och därmed producerar en bibelöversättning som blir den katolska kyrkans gällande bibelöversättning fram till nutid, alltså Vulgata, då översätter han det bibliska ordet som här översatt med denne, borde det stå inte denna, denne, eller han, ho, står det på hebreiska, han ska krossa ormens huvud. Det översätter Hieronymus med ipsa. Hon. Och därmed så har man tolkat det här som en utsaga om den andra Eva, alltså jungfru Maria. Det tyder ju på att när Hieronymus översätter så har redan i den katolska kyrkan, vad ska vi säga, Maria förts fram på ett kraftfullt sätt. Så att löftet här är inte messianskt på det sättet som vi uppfattar det och som vi ser att det står i hebreiska texten. Det syftar inte på hon som föder Messias utan på hennes avkomling, hennes säd. Men Hieronymus låter det syfta på henne. Hon ska krossa ormens huvud. Jag vill bara nämna det för det kanske ni inte har noterat. Men det har man alltså kunnat då utnyttja i den romersk-katolska traditionen. Det är ganska märklig felöversättning. Ho på hebreiska betyder han. Alltså den här avkomlingen som hon ska föda. Man brukar kalla detta för protoevangeliet. Alltså det första glada budskapet. Vilket budskap. Och vi ska se att många texter längre fram anknyter till det här löftet. Sen tar jag inte upp exakt varje ställe där man anknyter till löftet utan jag följer en röd tråd närmast. Och då kan man gå till 12:e kapitlet härnäst. kommer alltså att först uppehålla mig vid Tora, vid Moseböckerna. I första Mosebok 12 och 3 så är det ytterst lämpligt att att påminna om räddningen. Sammanhanget är ju det att Abraham, eller som han nu heter, eller Avram, ska bryta upp från Saddam Husseins område, skulle man kunna säga, från Irak, och gå till ett land som han inte känner, men som han bara kan ta emot på grund av detta löfte. Lämna sin släkt och sin faders hus. Och då heter det: i dig skall alla släkter på jorden bli välsignade. Alltså välsignelsen, frälsningen, den ska komma via Abraham. Det fanns ju många olika folk. Om man har läst kapitlen innan så är det ju en lång rad av olika folk som räknas upp i 10:e kapitlet. Det är Gomer och Magog och Madaj och Javan och Toval, och det är Hams söner, Kors och Misraim med flera, och det är Kanans söner, och det är en hel rad. Men här får vi alltså veta att det är via Abraham. I dig, eller genom dig, i dig ska alla släkter på jorden få välsignelsen. Och att det med välsignelsen menas denna befrielse, räddning, som nämns i ordet om att ormens huvud ska krossas, det råder ingen tvekan om. Så är det då via Abraham. Och Abraham kommer då in i det utlovade landet, men det verkar ju inte bli någon säd. Han får vänta år och det blir ingen säd. Ingen avkomling. Och till slut så kommer Sara och Abraham överens om att det kanske är tänkt så att det är via tjänstekvinnan. Men Gud uppenbarar så icke. Utan din säd ska komma via Sara. Och jag ska komma tillbaka vid denna tid nästa år, och då ska Sara föda en son via Isak. Och när sedan Isak är född, ja, då ställs människan på prov: gå och offra honom. Och hur ska i så fall denna välsignelse och frälsning kunna förverkligas? Men Abraham misstror inte Gud. Och då behöver han inte heller offra sin son, utan istället så blir det ett ställföreträdande offer. Och efter det så heter det på nytt: i din säd, alltså via Isak, kommer välsignelsen. 22:18. Och sen går det vidare så att i 26 kapitlets 4 vers så sägs det direkt till Isak: i din säd kommer välsignelsen. Och sen när Isak har fått tvillingar, Esau och Jakob, så får man veta att det är via Jakob. I 28 kapitlets 14 vers så heter det: i dig, och då tilltalas Jakob, och i din säd kommer välsignelsen. Det här tar Paulus fasta på när han är ute och missionerar. Så när han kommer till sydöstra Turkiet, till de församlingar som vi kallar för galatiska församlingar, så talar han om det här, och han skriver brev till dem. Och vi kan läsa i Galaterbrevet 3:16 vad han säger till dessa nygrundade församlingar. Så här skriver han: nu gavs ju löftena åt Abraham och hans säd, hans avkomma. Det står inte hans avkommor, säger Paulus. Det står på hebreiska, står det Sara, inte Saraim som är pluralis, utan står Sara som är singularis. Och det stryker då Paulus under. Lägg märke till det. Det står inte hans avkommor. Om man använder ordet säd, så vet jag inte hur man ska uttrycka det i en översättning. Det står inte säder. Kan man inte riktigt säga. Står inte avkommor. med syftning på flera, utan ordet syftar på en enda, och åt din säd, din avkomma, vilken är Kristus, Kristus, Messias, säger Paulus. När NT81 översätter det här så blir man ju förlägen, därför man har redan bestämt sig att det här inte är några messianska profetior. Så Paulus har fel. När det står i din säd skall välsignelsen komma till Abraham, till Isak, till Jakob, och det upprepas, så skriver man då i fotnoter till sin översättning och även i själva översättningen att det är frågan om något helt annat. Och då har ju Paulus missförstått det här. Och det skriver man också inte 81 i en fotnot, om ni slår upp det. Men kom hem, Galaterbrevet 3:16. Men det vi redogör för här, det är vad Paulus säger, hur Nya Testamentet uppfattar detta och vad vi själva finner tydligt och klart stå i Gamla Testamentets texter. Ja, nu har vi följt detta med välsignelsen, hur den uttalas för Adam. Välsignelsen ska komma via Evas avkomling. Han ska krossa ormens huvud, men avkomlingen som ska göra detta kommer att bli huggen i hälen av den onde. Det vill säga, denna frälsning kommer att genomföras genom att han blir dödad. Men det gick ju inte att döda livets första, utan han återuppstod igen. Och sen har vi följt hur vi får veta att detta förverkligas via Abraham, via Isak, via Jakob. Och nu hade ju Jakob flera söner. Hur blir det sen då? Han hade ju 12. Jo, då får vi veta att det är via Juda. Så hela tiden följs det hela upp. Och längre fram får vi veta att av alla Judas avkomningar så blir det via Isai. Och via Isais 8 så blir det igen via den yngste David och så vidare. Så att den här linjen följs. Juda nämns i första Mosebok 49, vers 8 till och med 12. En mycket märklig välsignelse som Jakob uttalar på sin dödsbädd. Och det här tar också Nya Testamentet fasta på. Johannes i sin syn på ön Patmos och i sin skrift Uppenbarelseboken, så säger han i Uppenbarelseboken 5:5 om Messias: se lejonet av Judas stam, telningen av Davids rot, har vunnit seger. Jag undrar, varför använder han de orden? Varför kallar han Messias för lejonet av Judas stam? Varför kallar han Messias för telningen av Davids rot? Ja, telningen av Davids rot återkommer vi snart till. Men lejonet av Judas stam, jo, det har vi i första Mosebok 49. Ett ungt lejon är Juda, står det i 9:e versen. Och i 10:e versen: spiran skall inte vika från Juda, inte härskar staven från hans fötter, för en Shilo kommer, står det ordagrant. I 1917 står det översatt annorlunda, för en han kommer till Silo eller någonting sånt där. Står det, vilket är en missuppfattning. Shilo är en benämning på Messias, och subjektet tillkommer. Det står inte kommer till Silo, utan för en Shilo kommer, och Shilo betyder närmast han som den tillhör. Det vill säga han som är den rättmätige spiran och regenten över folket. Och sen står det därefter, inte så bra översatt till 1917, ordagrant står det: och folkens lydnad tillhör honom, står det. Och folkens lydnad tillhör honom. Här är en klar messiansk profetia som markerar att Judas stam, judafolket, kommer inte att utplånas, utan ur detta folk så kommer Messias. Och det uttrycks ju med en annan bild längre fram hos profeterna, att ur stubben, kungaträdet, är nedhugget. Det finns inget kungarike Juda längre, utan man är under ockupation. Men Judas stam är kvar, och ur stubbens rötter, så kommer en telning. Ett skott skjuter upp, och det är Messias. Och vi ska återkomma till detta. Men första Mosebok 49:8-12 kan man lägga märke till. Och jag hinner inte här nu gå igenom hela texten. Jag har pratat om profetiornas bildspråk, som ibland kan vara märkligt, och ni får själva fundera på egen hand kanske över 11:e versen. Han binder vid vinträdet sin åsna, vid ädla rankan sin åsninnas fåle. Han tvättar sina kläder i vin, sin mantel i druvors blod. Måste ni tänka vilka järva bilder. Lika järva som hos aposteln Johannes, när han i ena versen säger att Messias är ett lejon, och sen i nästa vers säger att Messias är ett lamm. Då säger ju, ja men det går ju, får man bestämma sig. Och det är ju så olika, hur kan Messias på en gång vara lejonet? Jo, men han är lejonet av Juda, och han är offerlammet som är tyst inför dem som kommer för att slakta det. Det är Guds rena lam, oskyldig, som offras för världens synd. Och här då, hur kan man tvätta sina kläder i vin? Sin mantel i druvors blod, då blir kläderna ännu smutsigare, eller hur? Och det måste ju syfta på att det är frågan om att bli ren, en rening. Och varför används då det här uttrycket? Ja, ni kan ju fundera på detta, och i relation till Kristi, Messias, utgjutna blod. Där det heter, de har tvått sina kläder och gjort dem vita i lammets blod. Det har ni läst många gånger och inte tänkt på, det var konstigt. Kläder blir väl inte vita om man stoppar dem i lammets blod? Då förstår ni att det gäller att tolka bilderna rätt. De blir vita på detta övernaturliga andliga sätt, genom att blodet renar från all synd, som man är ren inför Gud. Och här kan man kanske fundera på även nattvarden i den kristna kyrkan. Nu går jag fram till 4:e Mosebok, 24:e kapitel, Biliams profetian, 17:e versen. Där säger Biliam, jag ser honom. Jag ser honom, säger han. Och av sammanhanget så ser jag, jaha, det är Messias. Den här frälsaren som skulle komma, jag ser honom. Jag ser honom, men inte denna tid. Jag skådar honom, men inte nära, säger Biliam. En stjärna trädde fram ur Jakob, en spira höjer sig ur Israel. Det är en intressant profetia. Och det här har bland judarna uppmärksammats tidigt. Så när judarna tolkar Messias som en världslig, mäktig befriare och frälsare, då har de hänvisat ibland till den här profetian. När romarna eller när judarna försöker att skaka av sig det romerska oket 132 efter Kristus, då framträder en person som gör gällande att han är Messias. Och en lärd rabbin som heter Akiba, Rabbi Akiba, han ställer sig bakom detta anspråk och säger att den här personen, han är Messias. Och han kallar honom för Bar Kokhba, som betyder stjärnans son. Och varför tog han det namnet? 4:e Mosebok 24:17. Av den anledningen. Det här blev en katastrof. Det här upproret lyckas inte. Romarna slår ner det fullständigt 135 efter Kristus. Och det framträtt messias pretendenter vid olika tillfällen. Och då har man anknytit till flera av de här texterna. Men som vi ser det så har man missförstått detta med Messias. Man har glömt bort det här att han skulle bli huggen i hälen. Man har glömt bort att Messias måste offras, måste lida för våra synders skull. Så hans furstendöme eller kungavälde är inte av ett världsligt slag, precis som Jesus säger. Mitt rike är inte av denna världen. Jag är inte en sån kung som ni tror. Men så är du dock en konung. Ja. Men inte som ni tror. Då lämnar jag Torah, de fem Moseböckerna, och går till någonting som judarna kallar för de förra profeterna. Och dit hör också andra Samuelsboken. Och jag ska bara nämna andra Samuelsboken 7. Därför då kan vi följa detta med lejonet av Juda och Judas stam. Och nu har vi kommit fram till Isai och Isais son David. Och det heter i andra Samuelsboken 7:12. När din tid är ute och du vilar hos dina fäder, ska jag efter dig upphöja den son som ska utgå ur ditt liv. Då kan man ju tänka, ja det är väl Salomo. Men sen när Salomo väl har kommit så ser man att, ja det stämmer ju delvis på profetian. För det står att du David får inte bygga templet, utan det ska din son göra. Och Davids son Salomo byggde ju templet. Men det står i nästa vers, han ska bygga ett hus åt mitt namn. Och jag ska befästa hans kungatron för evig tid. Det första stämmer ju på Salomo. Han ska bygga ett hus åt mitt namn. Och jag ska befästa hans kungatron för evig tid. Stämmer inte på Salomo. Utan det gick ganska illa för Salomos kungatron och för Salomos rike. Riket delas i och med att Salomo dör. Och delas upp i ett nordligt och ett sydligt rike. Men profetian står där. Och det som har hänt med David och med Salomo står där som förebilder och vittnesbörd om hur Messias ska vara. Han ska vara Davids son. Och han ska vara fridskungen, som ordet Salomo betyder. Men hans rike är ett evigt rike. Då går jag till Jesaja. Till de senare profeterna, som judarna säger. Och då heter det ju där i 9:e kapitlet och 7:e versen. Så skall herradömet bli stort. Och friden utan ände över Davids tron och över hans rike. Här får vi veta att fridskungen Messias, han kommer med en frid utan gräns, utan ände. Frid utan ände över Davids tron och över hans rike. Och hur ska detta gå till? Jo, det nämns i versen innan. Ty ett barn blir oss fött, en son blir oss given. På hans skuldror skall herradömet vila. Hans namn skall vara under, rådgivare, väldig Gud, evig fader, frids. Förste. Redan ett par kapitel tidigare har Jesaja sagt i samband med en konflikt med syrierna och i samband med en judakung, en Davids son som heter Ahas, som var misstrogen och syndig i förhållande till Gud. Se, jungfrun ska bli havande och föda en son. Så Messias, och detta är tecknet, han ska födas av en jungfru. I kapitel 11, första versen, säger Jesaja, ett skott ska skjuta upp ur Isais avhuggna stam. Stammen är ju inte avhuggen när Jesaja profeterar detta. Men den ska bli avhuggen. Men därmed så görs inte löftet om intet, utan ur Davids, från Davids hus ska Messias komma. Den kommer då ur den avhuggna stammen. Ett skott ska skjuta upp ur Isais avhuggna stam. En telning från dess rötter ska bära frukt. I 49 kapitlet, 6 versen heter det om Messias gärning. Det är för litet för dig, då du är min tjänare. Att endast upprätta Jakobs stammar och föra tillbaka det bevarade av Israel. Jag vill sätta dig till ett ljus för hedna folken, för att min frälsning må nå till jordens ända. Här ska alltså Messias frälsningen inte bara höra ihop med de 12 stammarna, utan till världens ände och till alla folk, till ett ljus för hedna folken. Och den här benämningen min tjänare tar sikte på att Israel skulle vara Herrens tjänare med ett särskilt uppdrag, men hade blivit en blind och olydig tjänare, medan Messias är Herrens tjänare i betydelsen lydig i allting, utan svek, utan misstro, utan synd. Och så 53 kapitlet, så det som är själva centrum och kulmen av de här utsagorna, så får man då veta att Messias ska bli genomborrad, 50 versen, för våra överträdelsers skull. I 7 versen att han lik ett lamm ska föras bort att slaktas. I sammanfattningen i 12 versen att han uttömde, utblottade, utgav sitt liv i döden och blev räknad bland överträdare. Han bar de många synder och i syndarnas ställe trädde han in. Står det lite mer ordagrant. Genomborrad för våra överträdelser. Sargad står det i översättningen där. Men hebreiskans ord står det genomborrad. Så varför inte översätta genomborrad om det står det? Riktigt. Men kanske då tänker man det, då tänker vi för mycket på uppfyllelsen och Kristus, och då tar vi ett annat ord istället. Men det står ordagrant genomborrad. De har andra ord för tryglad och sargad och slagen. Det finns också, men just där står genomborrad. Och slutet är ju fantastiskt. Han bar de många synder och i syndarnas missgärningsmännens ställe trädde han in. I 1917 står det bad för, men på hebreiska står det ordagrant trädde in i deras ställe. Ja, tiden går fort, så jag måste skynda mig vidare till Jeremia. 23 kapitlet och 5 versen. Där säger profeten: se, dagar skall komma, säger Herren, då jag ska låta en rättfärdig telning uppstå åt David. Här är det alltså en tjänare som är rättfärdig, fullkomlig, utan svek. En rättfärdig telning uppstå åt David. Tema sadik på hebreiska, rättfärdig telning. Och i versen därpå står det: detta ska vara det namn han ska få, Herren vår rättfärdighet. Tydligare kan inte säga att Messias är den som går in i vårt ställe. För att få liv och ljus tillbaka, så måste vi få rättfärdigheten tillbaka. Men vi kan inte få fram den. Vi är så besmittade att en egen rättfärdighet alltid är, som Jesaja säger, som en maskstungen klädnad. Eller som en fläckad klädnad. Men det räcker inte. Det ska vara en fullkomlig rättfärdighet, och den har Messias. Han är vår rättfärdighet. Man säger, hans namn ska vara Herren vår rättfärdighet. Våra synder bar han, och den rättfärdighet vi behöver, den har han för oss. Och det här, när han kommer, kallas då för också att nu ingår ett nytt förbund. Han sluter ett nytt förbund som är annorlunda än det gamla förbundet. I 31:31 heter det, se dagar skall komma, säger Herren, då jag ska sluta ett nytt förbund med Israels hus och med Juda hus. Och jag kan inte begripa hur man kan gå förbi det här stället, när, vilket man gör när man säger att Israels hus och Juda hus, de ska köra vidare med det gamla förbundet. De har sin eget förbund och sin egen väg till himmelen, och de behöver inte Kristus. De behöver inte någon ställföreträdande gottgörelse, utan det är bara för hedningarna. Men för Israels folk och judafolk, de är redan Guds folket, och det är bara de andra som inte var det som behöver denna messias. Men här står det ju att förbundet är för Israels hus och judahus. Det är bara att läsa innantill. Se, dagar ska komma, säger Herren, då jag ska sluta ett nytt förbund med Israels hus och med judahus. Och det här får vi ytterligare förklara till Hebreerbrevet. Så det, den kommentaren som är viktig här, den kan alla läsa där, det är så tydligt. Ja, så går jag till Hesekiel 34. Där, det är nämligen så att om Messias så heter det att det är Herren. Och det kan vara stå att det är Herrens tjänare eller Herrens telning. Det kan stå att det är Davids son och att det är David. Så i Hesekiel 34 så står det i 15 versen, jag ska själv föra mina får i bet. Herren kommer och söker upp det förlorade och det slagna. Han gjuter olja i såren. Han letar upp det som har gått vilse. Det förlorade skall jag uppsöka. Vill man ha en kommentar till berättelsen om den barmhärtige samariten, så läs Hesekiel 34. Men så längre fram så nämns det då också att eller så sägs det så här, jag ska låta en herde uppstå, min tjänare David ska vara deras herde. Och i 24 versen, jag ska sluta med dem ett fridsförbund. Det är alltså det nya förbundet. Så att Messias kan alltså kallas för Herren, och samtidigt så kan han kallas för Guds son. Han kan kallas för David, för David är mycket förebilden för Messias. Och han kan kallas för Davids son. Och det är det vanligare. Men just hos Hesekiel så står det bara David om Messias. Jag går till Mika 5, vers 2. Men du, Betlehem Efrata. Det fanns nämligen flera Betlehem. Men Betlehem Efrata ligger cirka 11 kilometer söder om Jerusalem. Du som är så ringa för att vara bland judasläkter, av dig ska låt mig utgå en som ska bli en förste i Israel. En vilkens härkomst tillhör urtiden, evighetens dagar, står det. Här får man alltså uttryckligen veta att den här messias som föds delar egenskaper med Herren själv. På andra ställen har vi, som man nyss sa, sett att messias och Herren är ensamme. Han delar evigheten med fadern. Han är lika evig som fadern. En vilkens härkomst tillhör urtiden, evighetens dagar. Därför skall det prisgivas fram till den tid och hon som skall föda har fött, står det sedan i 3 versen. Och jag skyndar mig till Zakaria 9:9-10. Se, din konung kommer till dig. Hans herradöme skall nå från hav till hav, från floden ända till jordens ändar. Det är alltså inte ett jordiskt rike som är någonstans väster om Jordanfloden eller där vi har Kanans land eller Palestina, utan det täcker hela tillvaron. Och i 11 versen står det, för ditt förbundsblods skull ska jag släppa dina fångar fria. Vi är tillbaka till förbundet och att det är stiftat med Messias eget blod. Mitt gamla förbundet ingicks också med blod, som ni kommer ihåg. Nya förbundet instiftas med Messias eget blod. Och i 13 kapitlet första versen står det: på den tiden skall Davids hus och Jerusalems invånare få en öppen brunn till att rena sig från sin synd och orenhet. Man betonar att nya förbundet och Messias frälsning betyder rening från synden, syndaförlåtelse. Jag så avslutar jag bara med att nämna hur då Nya testamentet anknyter till detta i de här lovprisningarna. I Lukas 1, Zakarias lovprisning, lovsång: han har upprättat åt oss ett frälsningens horn i sin tjänare Davids hus, så som han lovat sen urminnes tid genom sina heliga profeters mun. Just det vi har tittat på. Och ängeln Gabriel till Maria: Herren Gud skall skänka honom, hans fader Davids